Idag har vi återigen glädjen att tala med den katolska ambassadören, författaren och professorn Bo Teutenberg. Bo Teutenberg, du är även malteserriddare och tidigare svensk ståthållare för Heliga Gravens av Jerusalems riddarorden. Kan du berätta varför du är i Rom den här gången?
Ja, den här gången är det ju så här då att jag har blivit då utnämnd av den nya kardinalen, stormästaren i den Heliga Gravens av Jerusalem, riddarorden, att ingå i stormagistraten, vilket alltså är ordensledningen i Rom för den här riddarorden. Och det var ju så att för ungefär 10 år sedan så grundade jag det svenska ståthållarskapet av den Heliga Gravens orden. Det hade inte funnits tidigare i Sverige. Utan 2003 så, eftersom jag då hade mycket stor erfarenhet ifrån förhållandena i Mellanöstern, både Irak och Jordanien och Palestina, så tyckte jag att det var dags att dra Sveriges strå till den här stacken med att samla ihop pengar, framförallt då till den här verksamheten att stödja de kristna i det heliga landet. Så naturligtvis då även kommer faktiskt muslimerna till del, eftersom de också går i de här skolorna som sköts och drivs av den katolska patriarken i Jerusalem, som är Monsignor Fouad Toal då, från 2008.
Och riddarorden finns över hela världen. Den har vuxit mycket under de här åren.
Gravriddarorden är ju en omfattande internationell rörelse som på 10 år har vuxit väsentligt. När jag började med det här så var det väl ett 40-tal ståthållarskap, och det är närmare 60 nu. Och det är ju så att man tar in väldigt mycket, man tar in pengar då från de som anser sig vilja bli medlemmar som riddare och damer då i den här katolska riddarorden. Den har ju så att säga rötter ända ner till korstågstiden, och därför talar man då i de här riddartermerna.
Och vad menas egentligen när man säger det heliga landet?
Det här sammanhanget så är det alltså då det patriarkatet, då den katolska patriarken. Det var ju så att när korsriddarna någon gång på 1200-talet tvingades lämna det heliga landet, de sköts ju ut så att säga då mot kustremsan då, när det fanns en del olika småriken och fästen kvar. Men sedan så, om jag nu minns rätt, så var det väl någon gång på 1200-talet så avskaffades alltså funktionen som patriark av Jerusalem, eftersom så att säga det blev ingen verksamhet kvar i kristen verksamhet kvar i det heliga landet. Ja, det kanske inte rätt att säga så heller, för att den verksamheten som blev kvar, den omhändertogs då utav franciskanerna, och franciskanernas kust då var ju den som länge ledde den kristna verksamheten i det heliga landet. Och fortfarande är det ju franciskanernas kust då som har en viktig och mäktig position så att säga i det heliga landet. Men hur som helst, så den här gravriddarorden, den kan så att säga spåras liksom även de andra ordnarna. Johanniterorden eller snedstreck malteserorden och tyska orden kan ju spåras ner till den här tidiga korstågstiden. Och sedan någon gång på 1800-talet så beslutade påven att återupprätta funktionen som patriark av Jerusalem. Jag tror det var 1847. Så från 1847 så finns det åter en patriark av Jerusalem som är den främste katolske företrädaren vid sidan om då kustos, franciskanernas kustos. Och den patriark som då var av Jerusalem när jag började tänka på att bilda det svenska ståthållarskapet, det var ju Michel Sabbat. Men han lämnade sin befattning då 2008, och då var det den jordanske ärkebiskopen i Tunis, Fouad Toal, som efterträdde honom. Jag var till och med nere då faktiskt vid den här ceremonin som ägde rum då när den nya patriarken uppsteg på tronen i Heliga Gravens kyrka. Det var en mycket mäktig upplevelse att se så att säga den här tronbestigelsen då, den nya patriarken några meter framför ingången till den heliga graven. Men det är alltså patriarken då som sköter sitt patriarkat, och det omfattar då så att säga då Palestina eller Västbanken. Och då kan man säga det att på Palestina eller Västbanken så finns det ungefär 4 miljoner invånare totalt, varav då cirka 50 000 är kristna, alltså 1% av befolkningen i Palestina, Västbanken, Gaza. Sedan så finns det då i Israel, som har 7 miljoner invånare, där finns det ungefär 130 000 kristna. Och det är 2% av befolkningen. Och sedan i Jordanien med 6 miljoner invånare så finns det ungefär 250 000 kristna som är 2,4%. Så det är alltså en ganska liten del av den muslimska befolkningen och judiska befolkningen som alltså är kristna, och den blir alltså mindre och mindre tyvärr.
Och varför är det viktigt att de kristna är kvar i det heliga landet?
Ja, det är ju väldigt väsentligt att de är kvar där av många olika skäl. Dels av rent teologiskt kristna skäl tycker man väl, eftersom det annars kommer att bli bara ett museum.
Och har de kristna en stor roll i fredsprocessen?
Ja, jag tycker ju det som gammal folkrättsprofessor och expert på det här med krig och fred och annat, att jag tycker nog att de här tre befolkningsgrupperna, alltså muslimer, judar och kristna, har väldigt mycket att ge varandra. Jag har ju väldigt mycket varit för den här dialogen mellan de olika religionerna, sysslat med det väldigt många år. Och jag tror liksom att den kristna befolkningen kan utgöra väldigt mycket också oljan, så att säga, i det här maskineriet.
Kan man då säga att det är riddarordarna som räddar de kristna i Mellanöstern?
Man ska inte slå sig för bröstet och säga att det är den ena saliggörande metoden att bevara kristendomen i det heliga landet. Man har många olika aktiviteter från protestantisk sida och katolsk sida. Och även från svensk sida, för svenska kyrkan och så vidare. Så att, jag menar, det är väldigt många som drar åt samma håll. Men hur det än är, så är patriarken är beroende av pengar för att kunna helt enkelt driva den här samhällsuppehållande verksamheten. Och där har då påven från och med 1847, då han, ja, ska jag säga, återupprättade eller stabiliserade den heliga gravens orden, så gav han den en enda primär uppgift, nämligen att tjänstgöra som den ekonomiska ryggraden för patriarken och patriarkatet. Jag kan bara nämna här att det är många olika verksamheter som alltså patriarken och patriarkatet har. Man svarar ju alltså då för naturligtvis kyrkorna, kyrkor, kloster, skolor, social struktur, en del sjukvård. Och jag bara skrev upp några siffror här, exempelvis att i det heliga landet så driver patriarkat eller patriarken 42 skolor. Och de har alltså 20 000 studenter som de svarar för. Varav 2500 i Israel, 5800 i Palestina, 10613 i Jordanien. Utav de här siffrorna så är det 61% som är kristna och 39% muslimer som går alltså i de av patriarken drivna skolorna. Och det finns alltså 1485 lärare som patriarken ska avlöna. Och han har lärare, studenter, infrastrukturen och skolor. Alltså han ska svara för allt sammans detta. Att bygga upp, så att säga, skolorna, att se till att infrastrukturen fungerar, att det finns funktioner då för studenterna, bibliotek, annat och så vidare. Så att detta är alltså i princip ifrån kindergarten-nivån ända upp till universitetsnivån. Så att jag ser inte, om detta skulle, så att säga, fallera på något sätt, så vet jag inte riktigt hur det här skulle, vad som skulle ersätta det hela. För det är ju ändå så att de här heliga gravens orden, de samlar ju in alltså nästan 85 miljoner kronor per år och skickar ner. Så att det är väldigt mycket pengar det handlar om. Men det räcker alltså inte, för att det behoven stiger hela tiden. Och det är väl det som är då stormagistratens uppgift, att fundera på hur ska man göra för att täcka de här ökande behoven, så att säga, i det heliga landet, som då består av naturligtvis Palestina, Västbanken, Gaza, Israel, Jordanien, men även Cypern är med i det här sammanhanget. Det är alltså stormagistratets uppgift att komma på nya bra idéer, och naturligtvis är då ett led i detta i att man upprättar nya ståthållarskap och får då riddare, män och kvinnor, märk väl. Alltså heliga gravorden är ju en mycket demokratisk orden. Redan på 1800-talet bestämde påven helt enkelt att även kvinnor kunde nå de här värdigheterna. Nu pratar ju då i form av riddar- och damvärdighet. Man har kvar de här gamla ceremonierna, velat haft det av olika historiska skäl. Men det är en mycket modern orden ifrån den synpunkten sett, att män och kvinnor har precis lika stora möjligheter att verka och nå topppositioner, så att säga, i orden. Exempelvis i ordens magistrat finns det ju en kvinnlig medlem.
Mm. Och påverkade eller påverkar korstågen och ridderordnarna Sverige på något sätt?
Jo, men det gjorde det ju i högsta grad. För jag tror alltså för min del, jag har ju skrivit en del böcker om det här som jag tror vi pratat om tidigare någon gång. Att detta gav Sverige så att säga inputs ifrån, ja, inputs alltså ifrån tänkandet så att säga. Och jag tror att svenska riddare och svenskar deltog ju alltså i, för det första deltog de i pilgrimsfärderna till det heliga landet, det vet vi ju. Och för det andra så vet vi också att svenskar deltog alltså i korstågen. Som sagt, vi har ägnat mig en del åt att skriva om detta, och jag tror att man kan dra en hel del intressanta slutsatser för Sveriges vidkommande, att Sverige har mottagit väldigt, väldigt mycket tänkande och kulturell input och kännedom om förhållandena i världen i övrigt, i heliga landet, och framförallt då även då förhållanden mellan Sverige och Frankrike, för det var ju franska ledare som ledde de här ganska blodiga korstågen egentligen. Man kan ju nästan lite grann förfasa sig över egentligen hur de här riddarna uppträdde. Det var inte särskilt kanske snyggt på den tiden. Och det är ju inte på det viset man ska uppfatta riddarordnarna så att säga i dagens läge. Utan nu är man ju så att säga, som jag alltid har sagt här i de här sammanhangen, det är ju fredens riddare. Det är ju inte alls på något sätt att man ska uppträda på det tidigare sättet som korstågen gav i handen. För folk som är intresserade av detta, att de här nutida riddarordnarna är ju visserligen så att säga efterträdare då till historisk mening, de här riddarordnarna som faktiskt var med på 1000-talets slut. Nu är det väl så att de heliga gravens orden, det fanns inga egentligen så att säga, i den orden fanns det inga egentliga riddare som var med i några drabbningar, utan detta är så att säga en riddarorden som har sin ursprung i att pilgrimer och folk från Europa och även då Skandinavien som kom ner, de ville alltså dubbas på Kristi grav. För att det var det finaste man kunde tänka sig, att få mottaga dubbar, riddardubbningen på Kristi grav. Och det var så det började, att man dubbades på den heliga graven. Så att man kallades då för att det var inte riddare av den heliga graven, står den, utan de hade så att säga dubbats på själva graven. Det var så det började. Men några gravriddare har aldrig deltagit liksom i några egentliga strider i området. Vilket naturligtvis den tyska orden och andra har gjort. De var stridande. Själv har jag varit aktiv då att försöka förstå den här arabiska mentaliteten. För att det är ju faktiskt så att den här tiden ifrån korstogstiden, den sitter ju fruktansvärt djupt fortfarande i den arabiska mentaliteten, och det är ju alltså en stor vattendelare så att säga kulturellt och historiskt sett i förståelsen mellan västerlandet och Mellanöstern. Och det, enligt min uppfattning, har det varit oerhört väsentligt att man försöker genom dialog och förståelse så att säga komma över den här stora historiska vallen som jag korstågen ändå utgjorde. Jag bidrog med det på sin tid då, att jag var med och upprättade faktiskt de diplomatiska förbindelserna mellan den suveräna malteserorden och Jordanien en gång i tiden. Mm. Och det var ju mitt sätt att försöka då få de forna antagonisterna att faktiskt ta varandra i hand nu 1000 år efteråt. Och säga det, att nu får vi komma över den här och försöka samarbeta.